en podcast från Aftonbladet.
Hypers Tech Team har utvecklat en egen splitter ny bettingplattform. Navigeringen, 10 poäng. Bettbilden, 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus, spela ansvarsfullt. Regler och villkor på hyper.com.
Hallå där, varmt välkomna ska ni vara till Hockeymorgon. Vi har en minst sagt fullspäckad timme, ja, minst en timme framför oss med vår härliga panel. Johanna, välkommen hit. Thomas Knäckta. Och välkommen till dig, Niklas Lidström.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Det är jättebra.
Ja. Du har lagt upp ringarna, eller Thomas har beordrat att lägga
Thomas,
upp ringarna.
Han tog dem och löpte dem så här fint som de ligger här. Men det är kul att visa upp den. Det är inte ofta man visar upp dem faktiskt. Mm. Så det är kul att ta med dem och folk får se dem.
Är du nostalgisk av dig?
Lite grann är jag nog det. Det är jag absolut.
Mm. De här ringarna, det slår mig ändå att de är, alltså jag tänkte direkt på den här gamla karaktären Mr. T, att de är väldigt pråliga, de syns verkligen. Men har alla ringar olika, alltså en unik design?
Ja, det kan man säga att de har. Dels har de mitt namn på naturligtvis, men varje ring har lite speciellt för varje spelare också. Så att den första är väl kanske inte lika personlig som de andra är, men det är klart det är väldigt speciellt att och ha de här ringarna, det är det naturligtvis.
Mm. När bär man dem?
Väldigt sällan. Mm. Här hemma i Sverige tror jag att nästan aldrig faktiskt. Någon gång när man är i USA eller Kanada, det kan vara på någon stor gala eller man har tillställningar med Red Wings och så. Så att det blir någon gång per år bara.
Mm. Men har man dem alltså, på samma hand då? Eller?
Nej, jag brukar ha en bara. Så okay, man försöker välja.
Vilken
den
väljer du ut då?
Det är svårt faktiskt. Jag tycker den vi vann senast, den 08, den är unik på sitt sätt, men den här som är lite mindre tycker jag är kanske skönast att bära faktiskt. Mm. För att de är ganska otympliga att bära faktiskt. Ja.
Tänker annars om man ska ha ett riktigt bra bord på krogen eller snacka bort en p-bot att man bara vet, lyfter handen och bara visar liksom att...
Ja, i USA kanske det funkar. Ska man köpa en öl i Detroit kanske det hjälper att ha en ring på handen, det tror jag absolut.
Får du 10% rabatt?
Ja, men varför var den ena silver? Den sista var speciell, va? Var det inte så, eller?
Ja, jag tror ägarna ville göra någonting annorlunda också.
Man har vunnit så många så att nu får vi ta.
Ja, precis. Det är ägaren som bestämmer design och betalar naturligtvis också. Så att det är de som har ordet hur den ska se ut också. Mm.
Så det finns ingen mall i NHL utan varje lag gör som de vill i princip?
I stort sett, ja. Varje lag får själv välja hur den ska se ut och storlek och allt sånt här också. Jag vet att Vegas, när de vann förra året, de har en speciell ring att man kan ta av toppen på och man ser arenan i själva ringen. Så att den har en unik design på så sätt.
Vi ska såklart prata mer om din karriär, men bara lite så här kortfattat för kidsen som kanske inte har liksom stenkoll på vem Niklas Lidström är. Alla som spelar hockey har nog det. Men kanske inte alla som tittar. 4 Stanley Cup, 1 OS-guld, 1 VM-guld också, va?
Det stämmer.
Ja, invald i Hall of Fame. Första europeen att vinna Conn Smythe Trophy, va? Heter den det?
Det stämmer.
Alltså när du blickar tillbaka kan du bara känna själv att vilken jävla karriär jag fick ändå. Alltså du har ju vunnit allt och lite där till.
Ja, jag är jättestolt över karriären naturligtvis. När man är mitt i det hela så är det svårt att relatera, eller man tänker bara framåt eller tänker nästa säsong eller nästa match och så. Men när man blickar tillbaka så är jag jättestolt över min karriär. Dels höll jag väldigt länge, jag spelade 20 år i NHL.
Det ska vi prata mer om lite senare.
Men,
det var
men just när man har fått vara med och vunnit, det är jag väldigt stolt över.
Ja, jag minns ju framförallt OS-finalen som kändes som att det liksom tog dig och alla andra upp liksom ett hack till. Hur högt rankar ni Niklas i svensk hockey? Ja, ni måste nu säga någonting bra för han sitter ju här. Men...
Topp 200 eller vad säger du?
Nej, men det var ju hockeygalan här om året och då blev du utsedd till den allra bästa i svensk hockeyhistoria. Jag håller väl dig där uppe med min personliga favorit Foppa då. Mm.
Det är ju som klassisk frågeställning. Vilken är den största vi har haft? Alltså är det Foppa eller Sudden eller Lidas? Nu känns det som att pendeln har liksom slagit över mot Lidas. Och sådär. Foppa var ju kanske mer liksom det här ångloket på isen. Men om man ser på din meritlista så går det ju, det är ju väldigt svårt att peta det.
Ja, ja, personligen, alltså OS 06 var min liksom första egentligen hockeyupplevelse som jag kan komma ihåg. Den var jag liksom ändå 12 år, men där jag kände så här bara att jag hade en förebild som back också. Och så OS 06 och din karriär har ju präglat mig också och väldigt, väldigt många unga hockeyspelare. Så att, ja, det är klart, som back är en av de största, men även liksom stor på många sätt.
Sen var det så kul att 06 med det var på något sätt sista chansen för dig och Peter och Sudden att få vinna någonting ihop. Och så får ni slå Finland där i.
Ja, det var en väldigt speciell, dels final att spela mot Finland, men även målet som jag fick göra, det avgörande målet, att både Foppa och Sudden fick assistera på målet. Det var något pricken över i på något sätt för oss tre när vi var vår sista landskamp tillsammans också faktiskt.
Mm. Men nu måste jag bara fråga, var det inövat eller var det bara att det hände?
Jag vet inte om det var inövat, kan jag inte säga att det var, men skottet satte jag siktade, så kan jag säga i alla fall. Uh-huh. Vi hade pratat innan matchen, Foppa spelade tillsammans med finska målvakten då, som var i Philadelphia, att han är väldigt duktig efter isen. Han är otroligt duktig i den här butterfly-stilen, att man går ner och täcker, så han inte, då släpper han luckor högt upp. Och det var det vi hade, eller jag hade i åtanke när jag fick det här läget också, men att det blev som det blev, den här 4-4 spel början på tredje perioden, Sakko Koivus klubba går av, ja. Så att vi helt plötsligt 4-3, väldigt en kort sekvens, men det var inte inövat som det blev, men det blev väldigt bra.
Mm.
Skrek ni inte varandra på isen att nu kör vi, alltså förstår jag, att nyttja 4-3 läget, eller såg alla vad som, för han sprang, eller han åkte ju till båset och hämtade ny klubba där, så det var ju ett läge.
Ja,
liksom.
Nej, men jag tror vi såg det på en gång. Jag vet att Mats skrek till Peter i alla fall att han skulle sticka med pucken när han fick den på vänsterkanten.
Mm.
Och det var väl egentligen den som sa det. Så jag visste att Mats såg, eller han förstod att jag kom där bakom. Mm. Så jag ropade aldrig på den pucken. Utan jag, på hans kroppsspråk och så han tittade också, så såg att han kommer att lägga tillbaka den pucken till mig. Så att det var bara att vara redo att skjuta. Jag hade bestämt mig innan att jag kommer att skjuta direkt när passet kommer.
Mm.
Hur viktigt tycker du att det är att planera liksom vad man vill göra för alla andra för att bli en bra hockeyspelare? Liksom att ha den känslan både för sig själv och sina lagkamrater tillsammans.
Det är väldigt viktigt, det är naturligtvis. Dels att sätta upp mål tillsammans, men även i matcher man planerar eller man har olika spel som man vill utföra på isen. Så att det är otroligt viktigt att ha det samarbetet. Och det skapar en väldigt bra lagkänsla också. Speciellt när man träffas med landslaget som är väldigt kort period när man spelar ett OS. När alla kommer ifrån sina NHL-klubbar och det är en väldigt kort samling innan allting börjar. Så att det är väldigt viktigt då.
Mm.
På tal om goda minnen då, en person som nog har gett oss alla goda minnen är ju Arne Hegerfors, som dessvärre lämnade oss igår, 81 år gammal, gammal kollega till mig, fantastisk, kanske den bästa storytellern jag någonsin har träffat. Han fick liksom alla att garva, och men väldigt liksom timid, ödmjuk, lite så här småvirrig och men sjukt rolig verkligen. Arne som har gjort många klassiska referat i fotbollen och i hockeyn, bland annat då den här klassiska OS-finalen mellan USA och Sovjet 1980. Pratar väl amerikanerna fortfarande mycket om Miracle on Ice.
Ja, då, det matchen. Är de mycket på.
Ja. Och OS-finalen 94 kanske de allra flesta tänker på, med Foppa-straffen, och även 87-finalen då, Sandströms 2-2 mål. Vad har ni för liksom sån här go-to-stories med Arne?
Jag tycker att när man hör hans röst så på något sätt alltså, man kan blunda och så hör man bara, eller man ser framför sig vad som händer på isen. Ja, men det är väl hans pigget och små kommentarer, eller Hegerforsare, det är ju de man kommer komma ihåg framöver.
Pontiac, Silver Doom. Man har sett den där VM94-krönikan så många gånger. Så, ja.
Nu firar vi midsommar.
Mm. Ja, sommaren 94, fantastisk. Mycket tack vare Arnes referat. Hur mycket liksom kontakt hade du på din tid med Arne, eller med, överlag med liksom svensk media, när du ändå var över på andra sidan så många år?
Det är klart, svensk media hörde av sig ganska ofta. I NHL är det oftast journalisterna där borta tar kontakt med en genom våra PR-kille i laget. Men i Sverige så tar vi direkt kontakt. Så att det var mycket direkt kontakt med svenska medier. Kanske inte så mycket med Arne, men mina starkaste minnen är nog de här hockey-VM-erna som man såg fram emot varje vår. Hans röst ihop med Ankan, att de, som du pratade om, man känner igen rösten, man blir bekväm med rösten och man förväntar sig olika kommentarer som kommer också. Så att otroligt lättsam att lyssna på och väldigt duktig det han gjorde.
Mm, ja, men verkligen. Var det en sån som kollade mycket på hockey på tv och just liksom med VM, och konsumerade du mycket sport?
Absolut. på, när jag växte upp som tonåring så var det mycket, mycket VM man tittade på. Satt uppe vet, på nätterna när det var Kanada.
Berätta för Johanna hur många kanaler det fanns.
När man fick gå fram till tvn och byta nätten till tvåan innan det fanns fler än två.
Satt en ratt på tvn. Ja, man hade ingen remote. Hey.
Det fanns ingen. Nej, men just det här att kunna sitta uppe på nätterna. Kanada Cup 87 satt man ju uppe. Då gick jag på hockeygymnasiet och brann ju för hockeyn. Så att man satt ju uppe vissa nätter och såg Tre Kronor spela då. Och det är ju minne man har fortfarande faktiskt.
Mm. Ja, men verkligen. Vi kommer att sakna dig, Arne. Vila i frid. Tillbaka till dig, Niklas. Det som ändå så här, man läser igenom hela din karriär, det tar för övrigt rätt lång tid att göra det. Så det som slog mig när jag läste det här var att du gick som nummer 53 i draften 89. Och att var det så att liksom, Detroit ville inte ens att du skulle närvara för att de ville gömma undan dig lite grann för andra lag?
Ja, det var så när jag skulle åka på draften som jag hade blivit lovad av min agent. Min agent hade bjudit dit mig. Men Red Wings sa, de ville inte att jag skulle komma dit några veckor innan bara, just för att jag var en liten late bloomer. Var inte alla visste, ja, klart folk visste att jag spelade i elitserien med Vik och så, men jag var nog inte den som stack ut som Mats Sundin gjorde till exempel, som gick som nummer ett då i draften 89. Så att de ville inte att jag skulle vara där ifall att någon annat lag skulle se mig och kanske tinga mig då. Så att det var därför jag inte fick vara med på själva draften. Men jag blev ju inte draftad 88. Det var lite andra regler då. Jag hade inte spelat tillräckligt många matcher i högsta serien för att kunna bli draftad. Så att därför var jag draftad då 89 istället som 19-åring.
Mm, och det var Christer Rockström då som var scout för Detroit. Och han har väl också berättat att du var svår att scouta i Västerås just för att du inte spelade tillräckligt ofta. Late bloomer sa du ju själv, kanske för bra för juniorhockeyn, men inte liksom tillräckligt vass för att vara en topp 6-back i elitserien.
Nej, jag var nog väldigt tunn i kroppen. Han såg väl en talang någonstans där under, men jag var väldigt, väldigt lätt att flytta på i egen zon framför mål och sådana saker, så att jag spelade inte alla matcher hela tiden, utan jag var som sagt lite late bloomer. Jag var inte med i juniorlandslagarna, pojklandslaget eller juniorlandslaget första åren, utan jag kom lite senare när jag fick hoppa med i landslagen också. Så det var därför jag blev draftad lite senare också i själva draften som 53.
Men förklarade Detroit för dig varför du inte fick komma, eller sa de bara så här, you can't come?
Nej, genom min agent så sa de att de inte ville ha mig på plats med mig, fall, så ingen annan lag skulle se mig. Det var den anledningen jag fick.
Det kanske ändå är lite smickrande liksom. Då ser de ju ändå liksom stor potential i dig såklart.
Ja, det var det. Det var det naturligtvis, och jag förstod att de skulle drafta mig, men jag visste inte vilken runda och så, men att jag fanns med på deras radar. Så att väldigt nervös den där lördagen när det var draft, och de hade sagt åt mig, var hemma, vi har vid telefon, för vi kommer att ringa om vi draftar dig och när vi har draftat dig. Så att det var en upplevelse naturligtvis.
Hade du någon uppfattning alltså, kring andra lag och städer som du gjorde, du någon egen liksom, lista i ditt huvud att säga, ja, men de här tre ställena skulle jag gärna hamna på, eller kanske inte?
Nej, jag hade inga favoriter på så sätt. Det var väl Toronto, i och med att Börje var en idol jag hade när jag växte upp. Toronto Maple Leafs var ju speciella på så sätt. Men annars hade jag inga direkta lag som jag ville spela för, utan var mer att jag ville bli draftad. Jag ville ta första steget och komma närmare NHL.
Men hur följde man draften då? Alltså, så att man lyssnade på någon AM-radio? Eller hur fick du information om draften?
Nej, enda informationen var att håll dig hemma för att vi kommer att ringa. Det fanns ingen annan. Det fanns inget internet, det fanns ingen annan som följde på så sätt, utan det var man fick hålla sig hemma bara, så fick man ett telefonsamtal.
Vad visste du om Detroit innan, alltså både som lag men kanske framförallt som stad då, i och med att du sen skulle flytta och bo där i 20 år?
Ingenting faktiskt. Mm. Jag visste att Steve Yzerman var deras stjärna. Jag hade följt Steve lite grann. Han var väl den snäppet under Gretzky, Lemieux, som kom Yzerman, som var nästa superstjärna i NHL. Så jag visste att han spelade där. Om laget och staden visste ingenting mer förutom det faktiskt.
Mm. Och din första säsong där du nämnde liksom att i Vik så ansågs du vara lite för tunn och liksom lätt att flytta på framför mål. Hur hanterade du det i din första säsong i NHL?
Det är mycket på grund av mitt spelsinne. Dels lära sig spelet i NHL, det är ju väldigt annorlunda. Då på den tiden var det ju, jag ska inte säga andra regler, men på sätt och vis var det andra regler. Du fick hålla i med klubban, du fick haka som man tog bort helt. Det var 2004 tror jag, lockouten där. Men innan dess så var det ju faktiskt, du skulle hålla upp för din partner, din backkollega. Du skulle lägga klubban runt midjan och hålla i. Och det fick man göra också. Så sådana grejer fick man träna på och nöta på för att lära sig och spela tillsammans med sin partner. Så att det var en omställning naturligtvis, det var det. Men det gäller ju att anpassa sig till en ny miljö också. Det lyckades jag göra väldigt snabbt.
Mm. Vem parades du ihop med i första året?
Jag spelade ihop med en kille som heter Brad McCrimmon, som var min backkollega alla matcher. Jag spelade varje match och han var min kollega varje match första året. Han var dessvärre med i den här flygolyckan där Stefan Liv också gick bort. Så Beast, som vi kallar han, Brad, var huvudtränare för det laget.
Just det, stämmer det. Häftiga smeknamn. Beast, vad kallar de dig för? Lidas kan de ju inte ha sagt, för det är ju inte för svenskt.
Nej.
Nick måste det varit.
Ja, Nick var det. Sen Swede var det mycket.
Undra med en Swede, det var ju fem svenskar.
Ja, när vi varit så många svenskar så var det Super Swede. Så Super Swede fick jag.
Blev
uppgraderad. Var ju naturligtvis.
Ja. Vad kallar de Holmström för då?
Han var bara Homer. Han fick bara Homer. Ja.
Men hur var det att ha Holmström framför mål då, som back? Man förstår ju att han har gjort ett jättejobb där.
Ja, det var guldvärt som back. Man visste att han kommer att vara där. Han kommer att, tidigt i karriären kommer att åka på mycket stryk. Och det gjorde han också. Det var helt andra regler kan man säga. Man fick crosschecka, man fick vara på mycket hårdare. Det ser vi Homer i bild också. Men han var en kämpe och hjälpt mig och gjort väldigt många mål för att han stod och skymde målvakten. Eller han har styrt och gjort många mål själv när jag har skjutit också.
Alltså, jag som är född 85, jag följde ju NHL alltså slaviskt 90-talet, och mycket för att det var så mycket karaktärer i NHL, alltså det kändes som att dels var det lite laglöst, varannat lag hade någon galen målvakt, det var mycket fighting, jag tänker på de här klassiska poliserna som typ McSorley var. Vad har du för minnen av just NHL på 90-talet kring just alltså, karaktärer och att det var kanske lite vilda västern över hela?
Ja, det är väl framförallt slagsmålen i början när man inte var van vid att spelare släppte handskarna och slogs med varandra. Att vi hade tuffingar som var otroligt duktiga på det också. Och de visste deras roll. Deras roll var att skydda Steve Yzerman och skydda mig senare också. Men just att ha de här tuffingarna, det var någonting som man inte var van med alls från svensk hockey. Men som man förstod hur viktiga de var för laget och framförallt hur populärt det var i Nordamerika. Att folk, man ser highlights på NHL, så var det oftast målen och räddning och så var det slagsmål man visade.
Ja, exakt.
Så det lyftes ju upp väldigt, väldigt mycket också.
Vad hette, nu har jag tappat namnet, hette han inte McCarthy? Ni hade ju en klassisk fight.
Bob Probert var det?
Eller ja, var det Probert var det?
Darren McCarthy kom lite senare.
Ja, det var senare.
Han var ju här i Sverige för övrigt, mitten på 90-talet och tränade skills för att bli bättre hockeyspelare. Han var bra på att slåss. Det lyckades också. Han gjorde ett fantastiskt mål i finalen 97. Men vi hade, Bob Probert var en tuffing vi hade som kunde lira också, men som stod upp för framförallt Steve Yzerman och stjärnorna i laget, Fedorov också.
Hur var han då? Alltså, man får ju en bild av att det är en galning, men som jag har förstått så är han väldigt, kan vara väldigt timida och snälla.
Ja, han var otroligt som en stor teddy bear, som man sa, som en stor nallebjörn som var otroligt rolig, var runt, skämtade mycket, väldigt väldigt lågmäld, inte en sån som stack ut på så sätt, men på isen så slog det om helt plötsligt, det gjorde det. Joey Kosher var en annan kille vi hade som var väldigt, väldigt tuff. Som slogs. Stu Grimson var en annan kille som var en kristen, väldigt lågmäld, bara väldigt försynt utanför isen, men det hände någonting när han klev på isen där också.
Ja, okej, han slog liksom med Guds tillåtelse kan man säga.
Ja, jag tror det.
Och så var du kvar i Detroit ju efter karriären, 3 år va, som scout.
Ja, ja. Det stämmer.
Vad tyckte du om att jobba kvar men inte som hockeyspelare?
Det var en omställning när jag slutade 2012. Dels det här rutinerna som man har varje dag. Man är med ett lag, man sätter upp ett mål tillsammans med laget och man strävar efter det här målet. Den här resan man gör med laget, den saknar man naturligtvis. Den här att tillhöra ett lag. Den försvann ju från en dag till nästa när de tog bort namnskylten från ens plats och man inte var en del av laget längre. Så det var lite tufft faktiskt, det var det. Men jag var ju kvar i organisationen. Vi flyttade hem till Sverige, men jag var kvar och jobbade som scout. Och kände att jag har egna barn som spelar hockey, så att det tog väldigt mycket tid att åka runt och titta på andra spelare. Så att jag gjorde det några år och sen kände jag att jag ville kliva av och fokusera mer på familjen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Uppväxt i Avesta.
Ja.
TV-pucken för Dalarna. Vad var det som hände att du valde då Västerås och hockeygymnasiet där?
Jag visste när jag gick på högstadiet. Jag ville se hur duktig jag kunde bli hockey. Jag ville gå på hockeygymnasiet. Så Leksand låg i närmaste hands. Ursäkta. I och med att jag är från Dalarna så höll man ju på Leksand när man växte upp. Men just den utbildningen jag gick fanns inte i Leksand då, utan den fanns i Borlänge. Då skulle jag pendla mellan Borlänge och Leksand och kände att det ville jag inte göra. Så att då sökte jag mig till Västerås istället.
Vilken utbildning var det?
Jag gick 4 år teknisk.
Mm. Snyggt jobbat.
På den tiden var det 4 år. Man gick gymnasiet.
Jag lär mig så mycket i det här programmet.
För då var ju de som gick i Leksand gick ju typ handel och kontor. Och då var ju 4 år teknisk ju en mycket bättre och gedigen utbildning.
Ja.
Och som sagt, men var det mamma och pappa som sa att du ska ha en utbildning? Alltså, du kommer inte bli någonting inom hockeyn.
Nej, det var jag själv som ville gå den utbildningen. Jag ville ha en bra utbildning. Jag hade väl en dröm att bli hockeyproffs naturligtvis. Men jag hade ganska lätt för mig i skolan. Jag var ingen plugghäst, men jag hade lätt för mig i skolan. Och då ville jag gå en bra utbildning också. Det var därför jag valde den utbildningen.
Vilken inriktning på 4-årsteknisk? Det finns ju el och...
Ja, det var el och sen var det teletekniskt. Okay. Svagström. Mm.
Vad tror du hade arbetat med om du inte hade lyckats bli hockeyproffs?
Jag har säkert hamnat på ABB tror jag i Västerås. Ja. ABB är väldigt stort i Västerås. Så jag har säkert börjat där i alla fall. Sen får man väl se vart det har lett någonstans. Men där har det varit...
Lidströms elmontage. ABB.
Kanske det grejen har vetat.
Men din moderklubb är Skogsbo. Ja. Och vi pratade lite här innan om liksom vikten av att kunna tävla från tidig ålder men fortfarande behålla en bredd. Hur tycker du att Skogsbos liksom, hockeyklubb hjälpte dig till att bli en bra hockeyspelare?
Jag tror det gav mig en trygghet som ung grabb. Avesta BK är ju stora klubben i Avesta och Skogsbo är en lite mindre klubb. Men jag spelade i Skogsbo, gick i skolan i Skogsbo. Mina kompisar som jag gick i skolan ihop med spelade också i samma hockeylag. Vi spelade fotboll tillsammans. Så att den här tryggheten man hade när man växte upp var väldigt viktig. Och där var det mycket spontanidrott. När man inte hade träning, då är Thomas Skridskorna gick ut till närmsta isrink eller till Klockavallen som heter i Skogsbo och tävlade där tillsammans, fast det var på lek. Och då var väl där någonstans den här kärleken till hockeyn började också. Mm. Fotbollen höll jag också på med fram tills jag var 15, men hockeyn var jag bättre i, hockeyn var roligare. Men just det här att tävla, det fanns med från ung ålder där det inte var ledare med, utan det var bara vi kompisar som lirade landhockey eller körde fotboll eller vad vi gjorde. Mm.
Och just liksom, jag vet att selekteringen är ju mycket tidigare ålder i USA. Det är väl också lite ett annat underlag kring befolkningsmängd och så vidare. Går det att säga att en modell funkar bättre än den andra? Eller gör exempelvis Sverige rätt som behåller bredden upp till en mycket högre ålder och sen börjar elitsatsa?
Ja, det är väldigt tuffare borta i USA där mina barn växte upp. Att det är utslagning från tidig ålder. Min son var 8 eller 9 år. Blev petad från ett lag för att de inte tyckte han var tillräckligt bra. Fick man söka sig till ett annat lag. Så jag förespråkar den här bredden som vi har i Sverige. Dels, vi vill ju att så många ska hålla på så länge som möjligt. Och då måste man ha den här bredden. Men sen kommer det bli en elitsatsning till slut. Det är ju oundvikligt egentligen om man vill... Bli en duktig hockeyspelare om man vill satsa på sin idrott, så kommer det bli en elitsatsning. Men jag tycker det är väldigt viktigt i ung ålder att ha den här bredden, att alla får vara med.
Vad känner du som förälder när liksom ditt unga barn blir petad från sitt lag?
Ja, det är ont i hjärtat. Framförallt att man ser hur ledsen ens son blir. Mm. Att inte få vara med, inte få spela med sina kompisar. Det är tufft i den åldern och inte få vara med sina kompisar och inte spela i laget. Så det var ju, man stöttade ju sitt barn naturligtvis. Och det var ju att försöka hjälpa dem så mycket det gick. Och förklara hur allting fungerar. Och hitta nya kompisar, hitta ett nytt lag som vi gjorde. Så att det är otroligt tufft att växa upp i den miljön.
Men vad tror du är anledningen till att ändå amerikanerna använder den här modellen? Att man liksom selekterar så pass unga personer?
Jag vet inte vad det beror på, om det är att som du nämnde att det finns otroligt många att välja ifrån, att det är en del av samhället i USA faktiskt, att det är utslagning, det är, om man inte presterar så kanske man får gå från jobbet, man har inte den här tryggheten som man har i Sverige på samma sätt, så att det är en del av den kulturen de har, att det är väldigt tuff miljö.
Och hur viktigt tror du att det är att liksom, eller hur svårt tror du att det är att se vem som blir bra när man är 8 jämfört med när man är 15 då? Hur ska man resonera där?
Jag ska säga att det är nästan omöjligt. Det finns de som är otroligt skickliga när de är 8 år, som är skickliga när de är 15 och sen är de, blir de superstjärnor. Men det är väldigt många som kanske inte har det här drivet. De är duktiga för att de har kommit längre i deras utveckling. I puberteten ligger de lite före. De är större till exempel. Så att det finns mycket av den sidan som gör att man är väldigt duktig. Men sen när man kommer högre upp, när spelsinne kommer in, eller man, det här drivet som jag pratade om, har man inte det, så då kanske man planar ut i den åldern. Så att det går inte att selektera. Jag vet till och med scouter som säger att vi kan inte scouta en kille när han är 15. För det är, från 15 tills när det är 18 händer det väldigt mycket. Så att det är inte säkert att han kommer vara den spelaren när han är 18 år heller. Så att till och med talangscouter som är bland de bästa i världen har svårt att se på 15-åringar vilka som kommer att vara, kan bli stjärnor i NHL. Vissa kanske man kan förstå att det är en otrolig talang. Men det är många som har det här drivet som inte har kommit lika långt i utvecklingen som blir stjärna till slut.
Och jag tänker, det var tur att du ändå fick vinna VM-guld 91 med tanke på att 20 år i rad missade du ju aldrig slutspel. Alltså det är ju en otrolig bedrift, alltså inte bara från dig utan från hela Red Wings såklart. Men om vi börjar med turneringen där i Finland då, ditt VM-guld, vad minns du från den turneringen?
Ja, framförallt var det ju Sovjetunionen vi mötte. Det var inte Ryssland utan Sovjetunionen som man spelade mot. Det var ett annat upplägg i slutspelet också. Det var inte en de här kvartsfinal, semi och final, utan det var ett annat upplägg i slutspelet. Starkaste minnen är Mats Sundins mål som han gör när han går runt för Tisov och sätter den, om det var vinstpucken eller första målet han gjorde. Men de detaljerna kommer jag ihåg. Sen glädjen naturligtvis att få vinna VM-guld, komma hem till Stockholm, stå på plattan här i Stockholm och ta emot folkets jubel som man inte hade, man hade sett på tv tidigare men inte riktigt förstod känslan. Men då kunde man verkligen förstå den här känslan och ta åt sig allt också.
Ja precis, ja, men här har vi lite klassiska bilder. Och möta Sovjet ändå, alltså ur ett hockeymässigt perspektiv, alltså med historiken såklart. 91 så var väl Sovjet, hade väl inte jättemånga månader kvar då som nation, den raserade ju sen. Hur var det med hockeylaget? Var de lite på nedåtgång eller var det fortfarande stora, stygga Sovjet som... Ja, men folk i vår generation minns ju när Sovjet vann med 13-1 och 11-0. Alltså gjorde man ens mål på Sovjet så var det ju typ som att vinna VM liksom. Och nu lyckades ni besegra dem.
Ja, jag har ju, som jag sa tidigare, jag har ju vuxit upp på 80-talet och följt alla VM. Så man har kommit ihåg den här ryssfemman med Kasatonov, Fetisov, Larionov, Krut och Makarov som dominerade hela 80-talet i stort sett. Det hade väl tappat lite av den kanske glansen på 91 när jag spelade, men det var ju fortfarande en av de bästa nationerna att möta. De tillsammans med Kanada var ju de man ville slå helt enkelt.
Ja, härligt. Jag tänker också just på de här, alltså så här 20 år i slutspel, vi pratar, ja, men i snitt 100 matcher per säsong. Jag satt och kollade lite snabbt din statistik, om du har missat ungefär 40 matcher, kan det stämma? Alltså allt som allt?
Ja, men det stämmer, ja.
Och då vilades du ju en del innan ni redan var klara för slutspel, eller hur?
Ja, jag hade Scottie Bowman som tränare i 9 år. Och jag fick spela väldigt mycket i matchen också när Scottie var huvudtränare. Så att det var några resor, vet jag, några år. Att sa han, den här västkusttrippen när du ska åka till Kalifornien, då kommer nog du att stanna hemma. För du har ont i ljumsken, sa han. De ville vila mig några matcher inför slutspelet. Så att vissa säsonger spelar 79-80 och sånt, missat 2-3 matcher bara för att vila helt enkelt.
Ja, du ligger ju fortfarande faktiskt topp 10 i NHL på mest, alltså, minuter någonsin. Jag tror att du ligger på plus 29 000 spelade minuter fortfarande då, topp 10. Så att det är ju smått otroligt. Ja, alltså bara 29 000 minuter, jag vet inte ens vad det motsvarar, alltså tid på is. Så då satt man ändå några.
Nästan värt en femte ring.
Alltså nästan så.
Ja, jag vet att någon eller ett par säsonger så snittar jag 30 minuter per match under en hel säsong. Så att jag fick spela väldigt mycket i matcherna. Både powerplay, boxplay, var först ut i powerplay, var först ut i boxplay. Så att man fick ju väldigt mycket istid.
Jag tänker, det är ju en sak att du alltså själv ansvarar för att hålla igång din egen kropp som gör att du inte blir skadad. Men en annan sak, apropå spelsinne, är ju att det kanske inte heller försätta sig i situationer där man riskerar att bli skadad av någon annan, alltså en motståndare.
Ja, jo, men det, till viss del har det med spelförståelse eller spelsinne att göra också. Man vet, jag har blivit överkörd också många, många gånger. Jag vet hur det känns att bli överkörd, men jag vet också hur jag ska skydda mig ganska bra. Om jag vet att jag ska gå in i hörnet och chippa ut en puck, eller jag vet att jag måste vara först på pucken, så vet jag att för att minimera skaderisken, så vet jag att jag måste gå upp emot sargen. Jag kan inte vara en bit ifrån sargen. Jag vet att det kommer att smälla. Jag vet att det kommer att bli tacklad hårt. Men att jag kan skydda mig så mycket jag kan göra. Och sen har ju sommarträningen väldigt viktig också. Att man är förberedd. Jag är fortfarande inte någon stor och stark kille. Men jag tränade för att inte bli skadad också. Inte dels för att bli starkare naturligtvis. Men inte för att undvika allvarliga skador också.
Om du ska utveckla det lite, för jag tror att många kanske tänker att man ska träna så hårt som möjligt och så mycket som möjligt, och att liksom samma schema funkar på alla, men om du ska liksom beskriva både sommarträningen och träningen under säsong i NHL, hur liksom, vad är ett lyckat recept där?
Ja, sommarträningen är väldigt individuell, och det har väl blivit mer så anpassat också, vet det här hemma för spelarna här hemma, men för mig var det väldigt viktigt att ha bra kondition, för jag skulle spela, som jag sa, nästan 30 minuter, halva matchen. Då måste jag orka det också. Jag kan lägga på mig vikt, muskelmassa och bli stor och stark. Men jag måste orka spela de här minuterna. Så att kondition var väldigt viktigt för mig. Det är någonting som jag fokuserade på hela tiden. Ha bra kondition. Sen försökte bygga muskler också. Bli starkare. Men kondition var någonting som jag visste att jag måste ha med mig hela tiden.
Just det du sa om att skydda sig själv och ta emot tacklingar, det är ju en ständig aktuell debatt idag när det är avstängningar i SHL och Hockeyallsvenskan. Tycker du att dagens spelare skyddar sig för dåligt?
I vissa lägen gör man det faktiskt. I vissa lägen, så om du har pucken och du skär in i mitten, så måste du veta att här är det farligt. Det här är ett farligt område, nu måste jag vara beredd för att här kan vi tackla. Det sker de här fula headshots när man blir tacklad i huvudtacklingar, en armhåg kommer upp. Men det vilar ett visst ansvar på den som är puckförare också. Du måste vara medveten om att när jag går in i mitten, så då här kan det komma spelare från sidan, så att det kan smälla. Så att de här fula smällarna sker ju fortfarande tyvärr. Men det vilar ett visst ansvar på den som har pucken också, att veta att du måste skydda dig också.
Är det någonting man behöver jobba extra mycket med i utbildningsfasen för dagens spelare, tror du? Eller har det försvunnit lite?
Ja, till viss del tror jag. Jag vet att det finns väldigt mycket såna här skills camp där man tränar skills, man blir skicklig med pucken, man åker och dribblar mot konor, man blir jätteduktig på att göra dragningar och så. Men de här, när du är i trafiken, när du är i mittzon framförallt, och du skär in eller kommer in vid offensiva blå, där måste man vara medveten om att här är det farligt område. Så där måste man träna på mer än att bara träna på att man kan åka runt koner och så.
Det är ju intressant, du säger också att du kände att ja, men nu kommer smällan, nu går jag upp mot sarg. I Sverige har det nästan blivit en vana nu att man backar ut en halv meter för att nästan att smällen ska förstärkas, så att man nästan lurar domaren på en utvisning.
Ja.
Och ska man vara försiktig så ska du istället dikta mot sarg, för då händer det inte så.
Ja, då har du i alla fall mindre risk att åka på någon allvarlig skador. Och sen blir det händer saker där man vänder ifrån nära sargen. Du vänder ifrån och en killen som har bestämt sig för att tackla dig, han kommer precis när du vänder. Och så att sådana saker kommer att ske. Det är nästan oundvikligt. Men just den här medvetenheten att nu kan jag bli tacklad. Nu måste jag vara beredd på att jag kan bli tacklad, och man måste vara medveten om det också.
Ett exempel är ju i damhockey när vi fick börja tacklas för 2 säsonger sedan, att vi tränade ju mer på att ta emot en tackling om man inte hade spelat, alltså jag spelar med killar så jag har ändå tacklats mycket liksom, men att det är en svårare sak att börja göra om du inte har gjort det tidigare än att utdela en tackling, för det är så mycket fler komponenter där du inte kan kontrollera situationen själv eftersom det är någon annan som utför det på dig. Ja. Och det är ju vidvinkelseende, det är ju placering, det handlar om att kolla upp, ja, men liksom 30 sekunder innan i vissa fall till att det händer, så att det är ju svårt, men jag tror verkligen precis som du säger att man kan ju göra det mycket bättre kanske i svensk hockey nu som mottagare, ja. Ja, för att undvika skador.
Och just medveten när du går ner och hämtar en puck i som back till exempel, att man vänder blicken bakåt och tittar vad som händer samtidigt som du åker, för att ha lite koll på var spelarna är någonstans också. Så att just de här, att man vet att man kommer att bli tacklad, och man kan bli tacklad i nästan alla situationer. Mm.
Just när man ser att man är på väg och kanske åka på en rejäl överkörning, är det bättre att liksom spänna hela kroppen eller ska man bara slappna av och låta fallet komma?
Nej, jag vet, du ska inte slappna av, utan du ska mera, om man säger, brace yourself, alltså vara redo för tackling. För när man slappnar av, det är då man kan åka på de här hjärnskakningarna, att man Det ser man oftast, de som åker på stora tacklingar, de har levererat en passning och så tittar de kanske på passningen de har gjort och sen kommer en tackling från sidan när de inte är redo. Det är då man ruskas om. Så att det gäller att vara spänna sig och vara beredd när man blir tacklad.
Jag satt och tänkte på en annan så här stor NHL-lirare när jag följde NHL, alltså Eric Lindros, som åkte på väldigt många hjärnskakningar, och att det kanske fanns det liksom nästan en medvetenhet hos hans antagonister och motståndare att vi går för huvudet på Lindros för vi vet att han har den här historiken.
Jag tror inte att man går för huvudet. Jag tror det var mer att jag ska bara tackla honom. Nu är man mer medveten om att du får inte träffa huvudet. Men då så var faktiskt regeln att du bara tacklas så. Om du råkar träffa huvudet först, så var det så. Men jag tror inte man var ute efter huvudet, utan var mer att man skulle tackla bara.
Ja, han var ju en stor stjärna också, så att man får ju extra bevakning bara tack vare namnet, misstänker jag också.
Ja, och sen om man, jag tänker på Scott Stevens som spelar i New Jersey Devils som back, som tacklades väldigt mycket och tacklade Lindros också vid några tillfällen väldigt, så han blev väldigt skadad. Han var ju en sån som man vet att när han är på isen ska man ha upp blicken. Då vet du att han, det är lika som Kronvall. Motståndarna vet när Kronvall var på isen, då måste du ha upp huvudet för han kliver fram. Så att, men just att det vart, jag tror inte man, som jag sa, jag tror inte man var ute efter huvudet på Lindros. Det var med att man skulle tackla honom bara.
Jag misstänker att ett av dina bästa minnen, det som du kanske har varit mest nöjd med, är uttagningen till Canada Cup för att du fick spela med Börje Salming. Samma Börje som du själv lekte att du var som barn.
Ja, det var oerhört stort att få chansen. Som du sa, jag var hemma i Skogsbo som liten grabb, så lekte jag att jag var Börje Salming när man var själv ute på isen. Och sen få chansen att spela tillsammans med Börje som backkollega var ju en dröm. Så gick jag i uppfyllelse. Det var nästan som man inte vågar prata med Börje innan man träffade honom första gången och såg hur ödmjuk han var. Så att det var oerhört stort att få spela med sin idol och backkollega med sin idol.
Hur var han som läromästare?
Han var otroligt ödmjuk, otroligt lätt att få en. Han fick en att känna sig väldigt bekväm runt om er. Och när man inte hade träffat Börje och man ser Börje, så man skapar sig en bild kanske av Börje, en stor, tuff, ärrad NHL-spelare, så att man har ju skapat sig en bild, en uppfattning som inte alls stämde. Han var ju tvärtom. Han var väldigt välkomnande. Man kände sig en del av hans cirkel, så att säga. Och när vi spelade tillsammans, det första saken han sa var att du går upp och kör offensiv, men du är så pass duktig offensivt. Använd det du är duktig på. Jag kommer att ta hand om det defensiva spelet. Behöver inte tänka på det. Vi fick en att känna sig bekväm på en gång.
Det är så liksom generöst att ge dig den. Eller han insåg kanske vad du behövde, att få höra liksom vad du är bra på från honom. Och att det är ett viktigt ledarskap hos en backkollega och en mer seniorspelare också.
Ja, verkligen. Och få den tryggheten direkt. Och inte, han förstod säkert någonstans att jag såg upp till honom. Jag berättade aldrig att han var min idol. Jag kanske var för blyg eller skämdes lite för. Men just och på hans sätt att få en att känna sig så trygg och välkommen betyder ju jättemycket.
Ni gick till semi i den turneringen, åkte mot Kanada som då hade alltså Wayne Gretzky som kapten, var minst av den matchen och det kanadensiska laget.
Då hade ju superstjärnor på nästan varje position. Jag tror vi höll emot ganska bra första perioden, sen när de väl gjorde 1-0 så då
var det över.
Då kunde vi inte hålla emot längre, men vi hade en väldigt bra turnering fram till den matchen. Och de var ju snäppet bättre än oss också.
Och vet också att du har varit väldigt engagerad i ALS-stiftelsen. Vad har gjort att du har velat ta en ledande roll inom den stiftelsen?
Jag fick frågan av Börje och hans fru Pia innan Börje gick bort om man ville vara delaktig på något sätt i en stiftelse, eller det började med att de ville spela en välgörenhetsmatch. De ville samla ihop pengar till ALS på något sätt. De hade inte kommunen för med hur de ville göra, men ganska så snabbt så ville de starta en stiftelse. De ville starta och börja skänka pengar helt enkelt till hitta ett botemedel mot ALS. Så jag fick frågan av Börje och jag såg det som en självklarhet. Börje har betytt så mycket för mig personligen, men för svensk hockey har betytt väldigt mycket också. På så sätt han banade väg på tidigt 70-tal där europeer inte var välkomna faktiskt. De kändes inte välkomna. De såg som att de var där och tog nordamerikanernas jobb. Så att det var en väldigt tuff miljö som Börje spelade i början. Men som han visade att han klarade av att hantera. Och han spelade ju 17 säsonger där borta. Så att han har betytt väldigt mycket för mig. Så jag såg det som en självklarhet att hjälpa till.
Och jag vet att alltså, i USA och Kanada, kanske framförallt i USA, att det är en väldigt naturlig del i en hockeyorganisation exempelvis, att man jobbar med välgörenhet.
Ja, det är väldigt stort. I Detroit hade vi två personer som var bara, deras jobb var bara att jobba runt välgörenhet. Det var mycket det här Make-A-Wish Foundation barn som hade en önskan att komma och träffa en hockeyspelare eller vara på is med målvakten och skjuta på målvakten. Så det är väldigt mycket runt välgörenhet i USA, men även i Detroit också, där vi besökte barnsjukhus runt julen varje år, olika välgörenhetsmiddagar som vi hade som alla spelare var obligatoriska att ställa upp på, som alla ville ställa upp på också naturligtvis, men det är väldigt stort där borta där.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och väldigt många såklart som berördes av Börjes liv och sjukdom. Har ni några aktiviteter planerade närmsta tiden kring stiftelsen?
Ja, vår nästa stora grej är galan. Vi har en gala för Börje som vi hade förra året, som var väldigt populär i april. Den kommer bli i april i år igen. Där vi har olika saker kommer att ske på scen helt enkelt. Det kommer olika uppträdanden, det är olika aktioner som kommer att ske. Så att det är en gala som vi satsar väldigt mycket på. Det brukar generera mycket pengar åt oss också.
Ja, viktigt arbete. Börje Salming Courage Award har du fått också. Du har fått många utmärkelser. En av de bättre, eller?
Ja, det var väldigt hedrande. Det var ett pris som NHL Alumni Association, alltså de pensionerade hockeyspelarna, har en egen organisation där borta som vill instifta det här priset, och det kommer att gå till inte bara svenskar utan till europeer som har betytt mycket för NHL där borta, och otroligt hedrande att vara den första som får ta emot det priset, just för att det är i Börjes namn, att hans namn kommer att leva vidare tack vare det här priset också. Så att det var otroligt stort att få ta emot det priset.
Och jag är en sån här person som tänker, om jag skänker pengar så vill jag gärna veta vad det går till. Du som ändå har lite insyn, vad går pengarna till? Vad är det viktigaste just nu i kampen?
Det viktigaste är att vi förser forskarna med pengar. Att de som jobbar med det här, de som brinner för det här för att hitta en lösning, att de får medel för att kunna jobba vidare och ta nästa steg helt enkelt. Vi har samlat ihop, i vår stiftelse har vi samlat ihop runt 16 miljoner kronor. Vi gjorde vår första donation här runt nyår på JVM faktiskt. Så delade vi ut en check på 6,3 miljoner till, så kommer det gå till 5 olika forskare. För att ge dem möjligheten och chansen att jobba vidare och försöka hitta ett botemedel till ALS.
Mycket viktigt arbete och fint tycker jag att du engagerar dig i just det. Jag tänker tillbaka lite mer till ishockeyn och liksom den här flytten till Nordamerika har man ju hört mycket om, dels från Börje som berättade, och vi har ju sett i serien också att det var liksom ingen dans på rosor. Hade du den vetskapen också, att det hade börjat liksom luckras upp lite, eller åkte man över lite med en klump i magen? Det skulle ändå, alltså, det är ingen liten resa man ska göra som ung spelare och sticka till en ny stad, nytt land och ny liga.
Nej, det var nervöst, det var det absolut. Jag hade flyttat hemifrån som 16-åring från Avesta till Västerås, så att jag hade ju tagit ett kliv och flyttat hemifrån och lärt mig att ta hand om mig själv. Men det är klart, nu flyttar du till ett annat land. Jag hade varit i USA en sväng tidigare bara för att skriva på kontraktet. Så jag hade aldrig varit där. Så jag visste inte riktigt hur allt fungerar. Jag hade Johan Garpenlöv i laget, så han tog jag rygg på första månaderna där i Detroit. Men det var väldigt nervöst. Man visste inte var man stod någonstans. Jag hade spelat i landslaget. Jag spelade Canada Cup alldeles innan jag åkte till Detroit. Och det tror jag hjälpte väldigt mycket. Dels att spela på den här lilla liten ring som jag inte hade spelat på tidigare. Men göra det med ett svenskt landslag, med en miljö som man var ganska trygg i innan man tog klivet över till Detroit. Men fortfarande visste man inte, kommer jag klara av det här eller inte? Det är ju den kanske, inte en klump, men den frågeställningen hade man ju då. Mm.
Du ville ju egentligen inte ha nummer 5, om jag förstått rätt, på ryggen, utan du ville ha något annat nummer.
Ja, när jag kom till Detroit så hade jag sett dem i slutspelet året innan och hade jag hade nummer 9 i Västerås och ingen hade nummer 9 i Detroit såg jag ju då. Så att jag tänkte, jag frågade materialen lite försynt, du, den här nummer 9, om jag skulle ta plats i laget, det här var under träningsläget, om jag tar plats i laget, skulle jag kunna få ha nummer 9 då? Då sa han, kid come with me, så gick vi ut i arenan och så pekade han upp i taket, där hängde det en stor banner, nummer 9, så stod det Howe. Gordie, det var Gordie Howes nummer. Gordie Howe hade spelat 25 säsonger i NHL. Och Gordie Howe var väl som Wayne Gretzky var senare och som kanske Connor McDavid är idag. Han var ju en superstjärna då på den tiden. Så att jag lärde mig ganska snabbt att jag ska nog hålla tyst bara och hoppas jag får en tröja. Så nummer 5 fick jag bara. Jag var bara glad att jag fick ett tröjnummer. Jag fick inte välja någon nummer utan den var min tröja.
Mm. Vi hade Joel Persson från Växjö som gäst förra programmet och han berättade att det var svårt för honom att lyckas i NHL och spelet där, att han liksom aldrig fick slå passningarna, han ville spela som back, han är ju en stor stjärna i SHL men det klickade inte i NHL, att den omställningen spelmässigt var så pass stor. Upplevde du också att man var tvungen att lära sig väldigt tidigt på vilket sätt man skulle spela hockey på liten rink och NHL?
Ja, jag förstår exakt vad Joel menar. Det är här hemma så kan man ju börja om i anfall. Man, till exempel man spelar tillbaka till backen, man kanske tar burskydd, man kommer i ett samlat anfall. Det var väldigt sällan man gjorde det i NHL. För gjorde man det och blev fastcheckad så var det lätt att det var ju målchans för andra laget. Så man lärde sig väldigt snabbt att har man ingenting så ska man flytta upp pucken ganska snabbt. Åka över ö och dumpa in. Nu hade vi ett väldigt skickligt lag. Vi hade ju Eisenman och Fedorov tidigt, sen hade vi det ser vi Zetterberg och Datsuk tillsammans med Thomas Holmström. Vi hade ju skickliga spelare, men ändå så lärde man sig att det är ett lite annat spel. Man kan inte börja om i anfallen och hålla i pucken lika mycket, för man blir fastcheckad på en gång då.
Och då undrar man ju tvärtom, alltså att man gör 100 matcher på liten rink och sen åker du och spelar på stor. Hur var den omställningen? Kändes det bara som det här är en annan sport?
Det var en omställning, och som back så kändes egen zon som ett stort hav. Det att man, forwards fick så otroligt mycket utrymme, mycket mer tid med pucken. Här var man mer van att gå ut i hörn, man var snabbare på forwards, de fick mindre tid. Helt plötsligt så fick de en halv sekund eller en sekund mer. Och de här, när man spelade OS så var det ju bästa spelarna i världen man mötte hela tiden. Så att man fick anpassa sig lite grann. Man kunde inte gå ut och vara lika aggressiv till exempel i egen zon. Man fick spela sina vinklar lite annorlunda än vad man gjorde där borta i NHL. För det visste du, om du backade hem över punkterna till exempel om man drar ett streck från de här punkterna vid tekningspunkterna, då visste man hur långt det var till sargen, man visste vad målet var. Det var man off lite grann när man kom på storink. Fast man hade vuxit upp på det så hade man inte spelat på det på väldigt länge. Så man fick ha lite andra referenser när man helt plötsligt var på storink igen.
På tal om Pavel Datsuk, hur var det att ha honom i laget?
Vilken, kul att du nämner honom. Han måste ha den snyggaste topp 10-listan genom alla tider. Alltså liksom målen som är på plats 10 och 9 är typ de snyggaste som någonsin har gjorts.
Ja, det är den skickligaste jag spelar med någonsin. Jag har spelat med Eisenman, Fedorov, Brett Hull, Larionov. Men Datsuks skill och det han kunde göra med pucken, han var den bästa jag någonsin har spelat med.
Han har långa armar, vad hade inte han det? Han har dragningar sig liksom.
Ja, långa armar, lång klubba och väldigt nästan rakt blad, så det är inte någon skön vinkel att man kunde skjuta, men hans klubbteknik och hans blick för spelet och hans rörelsemönster var, man tror inte det var sant när man såg honom utanför isen och sen när han var på isen och saker han gjorde och få saker att se så lätt ut. Vi som spelar hockey vet att vissa saker är väldigt svårt att göra och ha kontroll. Men han klarar av att göra det här i full fart.
Svårt att ta pucken av också.
Otroligt stark. Väldigt svårt. Han och Chris Chelios brukar tävla. Vi pratar lite om tävla. De brukar tävla efter träningarna. Chelios försökte ta av han pucken. Det var Chelios lite över 40 år. Men han är en otroligt tävlingsmänniska. Men Datsuk lekte med Chris Chelios. Och Chelios som var en tuffing att möta, han fick inte av det upp pucken.
Vad är det viktigaste tycker du som back? För såna här liksom skickliga forwards är ju otroligt viktigt att man är så disciplinerad när man åtminstone i alla fall kommer emot en, men även liksom att hålla koll på i försvarszon. Vad tycker du liksom är det allra viktigaste för att sätta stopp för en Pavel Datsuk som back?
Ja, det man ville göra, det är ju det här att stänga close the gap, säger man på engelska. Att man stänger avståndet mellan han och mig själv. Att jag försöker vara så nära honom som möjligt utan att gå bort mig. Mm. Det är det som är det svåra i det hela. Du måste ligga nära honom, men går du för hårt då kommer han att göra bort dig. Så just det här att stänga avståndet mellan honom och dig hela tiden när du ska försvara en mot en, att du måste upp och vara nära honom och du måste vara alert i skridskoåkningen baklänges. Så vi försöker ligga nära honom hela tiden utan att kliva över gränsen, att han gör den här dragningen eller så, som han var väldigt skicklig på. Han var otroligt skicklig att läsa av var du var någonstans för att kunna göra bort dig. Så just den, att ligga nära en spelare hela tiden utan att vara över gränsen, det var nog det svåraste.
Mm. Hur mycket tjata Foppa om den här tunneln han satte på dig?
Inte så mycket, det är ibland det kommer upp, men inte så ofta faktiskt. Men
en av få gånger du åkt Wålsson, eller?
Ja, precis. Ja. Alltså tur var fick vi vinna år efter, så att det var väl lite revansch, men den dyker upp ibland.
Och på tal om att vinna, fyra Stanley Cup, ni vinner ju också back to back, alltså 97 och 98. Var de två åren, att få in en sån liksom vinnarkultur i laget, vad gjorde det med er grupp?
Ja, det gjorde väldigt mycket. Vi var i final 95 och förlorade fyra raka mot New Jersey. 96 slog vi rekordet, dåvarande rekordet, med 62 vinster. Och åker ut mot Colorado, mot Foppas Colorado, som vinner då Stanley Cup 96. Så 97 var ju första gången laget vinner på över 40 år. Så det var otroligt stort. Och sen kunna svara upp där och vinna året.
Vilken av ringarna är 97an då?
Ska vi se det här. Den var första ringen, 97.
Och det var väl stort för hela Detroit också, med bilindustrin som vacklade. De hade liksom en del problemområden i staden, och så fick de liksom vara stolta över att de har ett idrottslag som fick vinna också.
Ja, det var det. Basketen hade varit duktig på 80-talet. Amerikansk fotboll. Ursäkta, amerikansk fotboll hade haft, Lions hade haft det tufft. Så att det behövdes en seger för något sportlag. Och det behövdes för Red Wings också. Vi har varit, hade inte vunnit på 42 år. En av de original six, en av de första sex lagen när NHL startade. Så det betyder väldigt mycket för staden. Och sen att kunna backa upp det och vinna året därpå. Trots att vi hade en allvarlig skada på Konstantinov, en back i laget som var en av våra bästa spelare. Så att det var otroligt stort att kunna backa upp den och vinna 98.
Mm. Och ofta när man tänker på gamla Detroit, alltså att det var en väldigt stor prägel av just svenskar, ryssar och kanadensare. Att det på något sätt var den magiska mixen i ett amerikanskt lag.
Ja, det var på 90-talet vi hade Fedorov och Konstantinov då ganska tidigt, och Kozlov, men sen trädde vi till oss både Fetisov och Larionov, så vi hade en rysk femma som spelade tillsammans också. Våran coach Scotty Bowman satte ihop dem, och de spelade verkligen europeiskt. De var de som inte dumpade pucken lika mycket som vi andra gjorde. De var en helt annan dimension när de var på isen. Och sen var det, som vi ser här, svenskgänget. Det var många svenskar som kom in, och det var nog så det blev bara. Jag tror inte det var något speciellt mål de hade i klubben, utan det vart bara att det vart många svenskar. Vi var framgångsrika också. Vi vann med 2008 hade vi 11 europeer, som var väldigt ovanligt kanske, att man har så många europeer att vinna Stanley Cup.
Ja, och då fick du vinna som lagkapten dessutom. Ja. Smällde det lite extra högt då, eller?
Ja, det gjorde det. Det var dels en stor ära för lagkapten för ett sådant historiskt lag som Red Wings. Men sen att få vinna också, få vara första kaptenen och vinna Stanley Cup som europeisk kapten var väldigt stort. Det fanns ju fortfarande någon som tvivlade på att kan man vinna med för många europeer? Mm. Det var lite den frågeställningen även då. Alltså. Det här var ju 2008, men även den frågan dök upp då. Så på så sätt kändes det skönt att kunna backa upp det och vinna med så många europeer, och väldigt kul att få vara lagkapten för det laget då.
Jag tycker det är intressant att du vann din första Norris Trophy som bäste back då som 31-åring. Sen vann du sex gånger till. Blev du bara bättre, eller tror du att det också har någonting att göra med liksom erkännandet för europeer?
Lite grann tror jag att det är erkännandet. Jag var nominerad tre gånger innan jag vann. Så att till slut kände jag tror inte jag åker på den här galan som är varje sommar, för att jag vinner i alla fall inte. Men då så är det året jag vann 2001, så sa jag ändå, eller, men i år tycker vi att du ska komma.
De gav en liten hint liksom.
Ja, jag tror de gjorde det. Men det var, hade ju de som vann innan, när jag var nominerad, så vann ju Al McInnes, Rob Blake, Chris Pronger. Så det var ju världsbackar som man var upp emot, tävlade emot också. Då fanns det fortfarande Bork, Chelio spelade fortfarande. Så det var kanske lite banbrytande när jag vann första gången. Och det var ju första europeen som vann. Men det kanske banade väg för andra också att kunna vinna senare. Sen fick jag ju vinna väldigt, väldigt många efter det också. Men jag tror det öppnade upp ögonen kanske på ett annat sätt just mot europeer.
Men också kapten då, hur utmärker sig ditt ledarskap? Vad tycker du är viktigt liksom att tillföra som kapten till ett lag?
Viktigt är framförallt att backa upp det du säger. Dels att du ser alla, att du försöker vara... Alla har ju tuffare tider under en säsong eller i matchen. Att man försöker se alla och hjälpa alla. Att man försöker vara de som pushar på. Jag var ingen högljudd lagkapten. Jag var inte den som stod upp och höll massa tal eller hördes mycket i omklädningsrummet. Jag försökte leda efter exempel på isen. Hur jag spelade ville jag att andra skulle spela. Det var lite grann så Steve Eisenman, som var min lagkapten i 15 säsonger. Det var lite grann så han var också. Jag såg upp till honom naturligtvis, men jag såg lite hur han ledde och det han var bra på. Det var sådana saker jag försökte anamma som kapten också.
Walk the talk.
Det kan man säga, ja. De ska backa upp det man säger också.
Jag vill bara imponera mig att jag kan lite engelska. Jag tänker att man drar liksom en tidslinje, liksom 1-20 år, dina år där borta. Mm. Från år 1 till år 20, går det liksom sätta fingret på vad som har förändrats under de 20 åren? Alltså, om du jämför den ligan du kom till och den ligan du lämnar, vad är det någonting där som slog dig som att oj, det här är en enorm förändring?
Jag skulle nog säga farten i spelet. I skridskoåkningen har alla blivit bättre tränade, alla har blivit mer tränade för hockey på den tiden. I 80- och 90-talet så tränar man, alla körde nästan likadan träning. Nu är det mer hockeyspecifik träning på sommaren och barmarksträningen och så. Så att man är mer, man bygger muskler på just där man kanske behöver muskler på ett annat sätt än tidigare. Utrustningen blir bättre och det hjälper till att höja farten också. Slagsmål var ju väldigt populärt och stort då i början på 90-talet. Det sker fortfarande, men inte alls på samma nivå. De spelarna, finns inte plats för dem i lagen heller. Du måste kunna bidra på ett annat sätt än att bara slå.
Fick du slå till någon jävel någon gång, eller?
Jag tror jag hamnade ett slagsmål där.
Vann du?
Nej, jag kan inte säga att jag vann. Och det var 5-5 där alla slogs med alla. Så ja. Man hade ingen riktigt val, utan det var den man hamnade i helt enkelt.
Mm. Vem valde du då?
Jag valde inte, det var Mark Tinordi som valde mig. Mark Tinordi var en tuffing. Och det var inte så mycket val man kunde göra. Jag vet, det var en bortamatch i Washington. Vi ledde matchen och vi, som bortlag sätter man ut spelarna först. Mm. Så vi satt, det var jag, Konstantinov, det var Eisenman, Fedorov, Shanahan. Och utav oss fem så är det bara Shanahan som egentligen kan slåss på riktigt, som kan försvara sig. Där ser vi Shanahan i en miljö. Och Eisenman är ju våran center. De släpper pucken. Och han vinner tekningen bak och tittar upp. Då ser man Mark Hunter. Jag vet inte om du kommer ihåg den spelaren. En tuffing i alla fall, spelade i Washington. Han hade släppt handskarna redan, så hoppade på våran kapten Eisenman. Och då kommer naturligtvis Shanahan in. Och då kommer ju alla spelare inte slut. Och jag hamnade med Mark Tinordi. Mm. Så att det var... Jag höll i så mycket jag kunde. Jag försökte få in något slag. Men jag hade väl lyssnat och lärt mig lite grann hur man skulle hålla i.
Åkte alla 10 ut?
Alla 10 åkte ut.
Ja, det är coolt. Det har man sett någon gång. Ja, man blir alltid lika...
Det var slutet på matchen, så vi fick lämna isen helt då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Du, jag hörde eller läste någonstans att på tal om alltså rutiner, att du hade samma rutin. Alltså att du åt på samma ställe och samma mat. Stämmer
det? Ja, det stämmer. Sista åren, du var inte i början av karriären, men sista säkert 5-6 åren, så var jag och Thomas Holmström som bodde väldigt nära varandra, så vi åkte till samma restaurang på hemmamatcherna. Vi åt faktiskt samma mat. Han kunde variera sallad, olika sallad.
Vad åt du då?
Jag åt en Caesar-sallad och en pasta med hälften var palomino-sås och en köttfärssås och sen en kyckling till det. Och det var supergott, så därför höll jag mina rutiner också.
Har du liksom försökt dig pålaga det här hemma i Sverige för att liksom
Nej,
få
den
nostalgi?
Jag har varit tillbaka till restaurangen, den finns fortfarande. Jag har varit tillbaka dit och käkat den igen, men det var inte lika bra nu, så jag vet inte.
Har de döpt till Lidström Special?
Nej, det gjorde du aldrig det heller. Nej, men Då var det bra i alla fall. Ja.
Hur var, alltså Detroit är ju en idrottstokestad har jag lärt mig, men hur var det att vara en sån ändå profilerad stjärna? Blev ni lämnade i fred eller var det, alltså kunde ni gå på restaurang och ha en trevlig stund utan att det kom fram folk till höger och vänster hela tiden?
Nej, man kunde ha en trevlig stund. Klart folk kom fram. Amerikanerna är lite mera annorlunda än kanske reserverade svenskar. Amerikanerna kommer gärna fram och vill ha en autograf och prata lite och vara väldigt trevliga. Så att, var man ute med familjen och käkade, då kanske man fick be lite snällt att vi kan ta det där efter, vi äter klart. Men det är klart man blir igenkänd fortfarande när man är i Detroit. Som jag sa, amerikanerna är väldigt på, de är inte blyga alls på så sätt, utan de kommer gärna fram och vill prata. Och nu är det inte lika mycket autografer längre, utan nu är det ju selfies som alla ska ta. Så det är mycket selfies när man är där.
Ja, det kan jag tänka mig. Vi har ju tyvärr inte liksom oändligt med tid innan vi ska snacka lite SHL naturligtvis.
Men jag måste upp ett ämne. Vi måste backa bandet 18 år, Niklas. Ja. OS i Turin. Mm.
Ja, men det var dit jag skulle komma.
Ja, vad bra, snyggt. Ja, vad bra. Ja. Det var ju så att Sverige kunde ju då förlora mot Slovakien och få en lättare liksom lottning och sidning. Mm. Och det var amerikanska journalister eller kanadiska journalister som skrev mycket om det här, om det var läggmatch och så vidare. Hur gav du hjärnet i matchen mot Slovakien?
Jag kan säga så här, när man är i en kvartsfinal eller semifinal, om man springer 100 meter och du ligger tvåa, du vet att du kommer att gå till final. Mm. Då kanske du tar ut det allra sista du har för att komma etta. Mm. Men jag skulle inte säga att det var en läggmatch, det var det inte.
Nej.
Men det var en match som vi försökte vinna naturligtvis. Jag hade ett skott i stolpen i powerplay vi hade, så att det var ingen läggmatch på så sätt. Men vi visste också att det här är inte en måste-match. Vi måste inte vinna den här för att spela nästa.
Det var ju så, hade ni vunnit så hade ni fått Kanada.
Ja.
Och förlorade ni så blev det Schweiz om jag minns rätt, va?
Ja, det stämmer. Mm. Ja.
Och det var ju några journalister som skrev att du sköter stolpen med mening.
Det är ändå skickligt. Men
har du fått den frågan faktiskt?
Ja, är du så skicklig så kan skjuta stolpen med mening?
Nej, jag försökte göra mål. Jag träffade stolpen.
men tycker du som idrottsman, alltså rent generellt, alltså kan man vara så cynisk? För slutmålet är ju att vinna. Och det var ju väldigt uppenbart att det fanns en mycket tuffare väg för er väg fram till finalen att vinna matchen. Mm. Alltså det gynnade ju Tre Kronor att inte vinna. Kan man som lag ändå på något sätt, nu säger jag inte att ni har lagt er, men att så här, vi behöver kanske inte ta i så att liksom tänderna spricker här, utan det är okej om vi torskar, för att slutmålet blir enklare att nå.
Ja, jag tror att man kommer inte att kasta sig och täcka ett skott med ansiktet om det är en sån match, men när det är en OS-final så kommer det göra det. Så kan man nog sammanfatta det. Man kommer inte att ge allt hela tiden. Det är klart, du vill vinna matchen, som idrottsman har man den inställningen. Man vill gå ut och spela, man vill vinna. Men vi visste också vad en OS-final betyder jämfört med en sån match som inte var lika viktig.
Mm. Fick du bra svar, tycker du, Ros?
Ja, hyfsat. Jag vet att i Nordamerika har de ju en del journalister, jag tror du blev intervjuad av, jag kommer inte ihåg namnet på honom, men de har ju kollat på alltså, Tre Kronors powerplay i Slovakien. För det var ju ett fantastiskt powerplay. Det var ju du och Foppa och Sudden, och jag vet inte, hade du någon back, kör ni en back och fyra?
Ja, Affe tror jag var där också.
Ja, och spelade ni 5-3 till och med, var det så eller?
Ja, jag tror det var 5-3 när jag sköt stolpen.
Ja, precis, och det hände ju inte så mycket i det powerplayet. Det är ju det de menar på, att men vill de verkligen, de här kan ju göra mål nu mot Slovakien, 5-3, då ska ju den här superfemman göra mål egentligen då.
Ja, och mitt försvar är väl att jag sköt i stolpen när jag försökte göra mål.
Ja.
Du, Niklas, supertrevligt att ha dig här. Vi ska snacka lite NHL bara, eller lite SHL här på slutet. Hur mycket följer du med SHL och svensk hockey överlag?
Jo, jag ser ganska mycket matcher, det gör jag. I och med att på hemmaplan här när jag jobbar åt Detroit så scoutar jag och ser unga talanger, kanske late bloomer som vi pratade om tidigare. Så att jag följer med spelaren, kanske lag, så att jag har väl hyfsad koll, tycker jag.
Mm. Exempelvis spelar du med Christian Bäckman i Tre Kronor, och hans Frölunda var ju i farten här senast. Ett sent avgörande mot HV71 med 2-1. Här ser vi också resultaten då, där jag väl ändå vill stanna till lite på Leksand som imponerar, och Färjestad med sina målvaktsbekymmer, men det börjar väl tisslas och tassas lite i Karlstad, eller? Färjestad börjar förlora rätt mycket, framförallt på hemmaplan.
Ja, de hade ju en trend här när de vann och förlorade varannan match, och sen nu har de förlorat några i rad också. Men prata lite med Thomas Mittell om det, och han tyckte nästan att alltså, SHL är så pass jämnt och det var många som ropade ut oss som guldfavorit efter 10 matcher, men jag sa liksom att så enkelt är det inte. Och när det är lite stolpe ut, då kommer förlusterna också. Sen har väl målvaktsturbulensen som de har haft här med skador på båda sina, alltså första och andra målvaktsspelare.
Ja, det är ju en rätt lyxig kris med tanke på hur tabellen ser ut då för Färjestad, som ändå är med uppe i toppen. Niklas, du har väl din systerson Alexander Lundqvist då, i Leksand?
Han spelar Leksand.
Ja. Vad tycker du om hans säsong hittills?
Jag tycker han har tagit kliv. Jag tycker Alexander har blivit bättre. Han får mer istid, han får spela mer, men han har förtjänat dem också. Han har otroligt stabil back. Väldigt bra defensivt. Är ju inte lika offensiv i sitt spel, men det har man ju andra spelare i Leksand för. Så att han har tagit väldigt stora kliv tycker jag. Och Leksand har ju imponerat. Jag tycker att Leksand har spelat väldigt bra.
Pratar du mycket med Alexander liksom, och ger honom tips och råd? Eller liksom,
han visar bara ringarna.
Ja, exakt. Lyssna på mig nu. Eller vill han ha det eller försöker du liksom separera det lite grann?
Ja, nej. Vi pratas inte vid väldigt mycket alls faktiskt. Utan han är ju inne i sitt spel i latin och så att vi har inte så mycket kontakt. Men när vi träffas så det är klart vi diskuterar hockey ibland. Det kommer upp naturligtvis. Alexanders pappa Stefan är också gammal hockeyspelare, så att vi pratar också hockey tillsammans också sen, naturligtvis. Så att det blir mycket hockey när man träffas i familjen.
Hur viktigt tror du det är för ett lag, jag tänker på era motgångar innan Stanley Cup där 98, att liksom under en säsong också ha några liksom förluster som man återhämtar sig ifrån, som för Färjestad nu till exempel har liksom vunnit i princip hela hösten och sen så kommer en liten dipp inför ett slutspel. Är det viktigt att liksom ha det lite ur liksom vägen inför en eventuell formtoppning, eller går det att vinna en hel säsong och sen vinna SM-guld då?
Jag tror det är viktigt för ett lag att gå igenom sådana här dippar som man har och klura ut hur man tog sig ur de här dipparna. Det är väl där Färjestad är just nu. De har ju en liten dipp och de har förlorat lite. De förlorade hemma mot Leksand här som de inte alls spelar speciellt bra. Så att ha de här dipparna och komma på ett sätt att ta sig ur det är det som är väldigt viktigt när du väl kommer in i ett slutspel. För hamnar i en sån här dipp i slutspel och så har du inte haft den känslan, hur ska vi ta oss ur det här? Då är det ännu svårare. Så att det är viktigt att ha de här dipparna för att förstå att vi kan ta oss ur det, men hur ska vi göra det och hitta den lösningen?
Den kanske viktigaste matchen som vi ändå flaggade för inför omgången var ju Malmös möte med Modo där Carl Persson gjorde alla mål för Malmö. Vi var lite inne på att den matchen skulle sätta lite ton för framtiden i eventuell bottenstrid då, och det blir Malmö som drar längsta strået.
Framförallt var det så tung förlust för Modo när de ledde, hade kontroll på allting, ledde med 2-0 och som bara pang, pang, pang kändes det. Det måste ju vara en hemsk förlust för dem.
Drog Foppa igen då med...
Ja, jag vet inte. Jag tror han är ute på Atlanten och seglar. Han ska ju segla på Atlanten så att han har nog noll mottagen där ute, kan jag gissa. Kan vara skönt.
Kanske bra.
Ja,
men lite kort också om Axel Sandin Pellika i Skellefteå, är ju draftad av Detroit. Ja. Och vad säger de om honom och hur mycket tror Detroit på honom?
Vi tror väldigt mycket på honom. Han har haft en väldigt bra säsong. Otroligt skott, otroligt bra spelsinne, spelskicklighet. Så vi tror väldigt mycket på honom. Nu har jag varit skadad här ett tag, men jag tyckte han var bra i JVM. Kanske blandade och gav lite grann, men jag tyckte över stora hela så hade han en bra turnering. Så att vi ser väldigt mycket på honom som en framtidsspelare i vårt lag.
Vad skulle du ge för råd till en sån spelare, eller en annan ung spelare för den delen, som ska ta det där klivet som du gjorde en gång för många år sedan? Vad är det viktigaste att tänka på i början?
Framförallt måste du känna dig redo. Du ska inte låta någon annan prata och säga att du ska göra det. Och sen känner du själv att du inte, jag vet inte om jag vill eller om jag inte känner mig redo. Man måste själv känna att man är redo att ta livet över. Det är väl det första egentligen. Och sen när man väl är på plats, att tro på sig själv. Det finns en anledning till att du är på plats. Du har blivit draftad, att du har spelat eller har chans att spela i NHL. Så att det gäller att tro på sig själv också. Sen... Även där har man dippar. Som ung spelare har man dippar. Men att jobba sig igenom de här dipparna och lära sig att ta dem och bli bättre som spelare är väldigt viktigt också.
Men om du fick råda honom, skulle du vilja att han åkte över till Grand Rapids, alltså ett farmalag, eller köra ett år till i Skellefteå? Vad tycker du just nu är bäst för hans utveckling?
Det är egentligen där den här vårsäsongen kommer att visa. Vad han dels spelmässigt och hur han känner själv och... Diskussion med oss i laget, hur vi ser hans situation. Diskussion med Skellefteå, hur de ser på hans situation också. Var han är någonstans i laget. Det som en fördel som NHL-klubb att ta över spelarna, då har man ju själv kontroll hur de spelar, hur mycket de spelar och så. Men man ska också känna att spelaren är redo. Är man i en bra situation i Sverige, man får spela mycket, man spelar viktiga minuter, man spelar både boxplay och powerplay. Man möter män, man spelar mot vuxna, kanske jämfört med AHL som är fler yngre spelare. Men just det här att man själv känner att man är redo kommer att vara viktigt för honom.
Vilka tror du vinner SHL?
Växjö är väl favoriter. Jag har sett dem ett par gånger. De är otroligt stabila. Kan Leksand göra det? Det finns en liten Leksand.
Har ju kanske de kanske inte har den här vinnarkulturen. Det är ju väldigt många år sedan som de vann en första slutspelsomgång.
Ja.
Nu har de ju en sånt upplägg på de här två matcherna som har varit de kommande tre. Att de ser det som ett slutspel. Mm. Så ser de vill vinna alltså tre matcher de här fem. Då. Så se om den challegrejen kan bli att man liksom får lite kick inför slutspelet.
Mm. Jag tror att Färjestad kommer att ta sig ur det här där de är ju också. De är ett så pass skickligt lag.
Jag har haft en bizarr situation med sex olika målvakter.
Ja, också, det är inte en lätt situation. Nej. Det är en väldigt viktig position. Det betyder väldigt mycket den positionen naturligtvis. Så de är också en av de som har chansen tycker jag.
Jag var lite inne på för en avsnitt sedan att Sverige skulle införa en sån här traveling goalie. Som NHL har haft. Som ofta spikar igen när de får möjligheten.
Ja, det är helt otroligt egentligen. Att man har en person som är en emergency backup goalie som finns i arenan som får två biljetter till matchen. Det är väl det de får egentligen.
För att... ja, men de får inte lite lön då? Eller? Nej, de får biljetter bara.
Jag får biljetter, ja. Ja, det är vad jag har hört i alla fall. Och sen får du chans att spela i en NHL-match.
Ja, det är ju faktiskt helt otroligt. Ja. Underbart upplägg.
Ja, det är det faktiskt.
Du, är Västerås då, kämpar på i Hockeyallsvenskan. Hur mycket följer du Vik?
Jo, jag följer Vik också. Går på en del matcher. De har blandat och gett. Man spelade Brynäs på bortaplan här för några dagar sedan. Otroligt bra match och sen... kom han hem och förlorade på hemmaplan mot ett bottenlag. Så man har blandat och gett och också haft lite skador på viktiga spelare. Men Brynäs är väldigt starkt måste man säga. Jag såg dem tidigt på säsongen och har sett dem under säsongen också. Att de är väl favoriterna måste man säga.
Och du som ändå kommer från en stängd liga där man liksom inte kan åka ur. Vad tycker du om det svenska systemet? Många, mig personligen, tycker att det är kanske lite för svårt att gå upp från Hockeyallsvenskan. Jag kan ju tycka att vinner man en serie ska man alltid gå upp och kommer man sist en serie ska man alltid åka ur. Delar du den uppfattningen eller tycker du att systemet är bra som det är nu?
Nej, jag håller med. Jag skulle vilja ha att fler lag har chanser att gå upp. Nu är det bara ett lag som har chansen. Och jag skulle vilja se att det öppnades upp lite mer. Stängd liga är jag helt emot. Helt emot hur vårt system är uppbyggt. Den här drömmen att fortfarande kunna ta kliv och ta klivet upp i SHL eller från Division 1 till Hockeyallsvenskan också. Den måste finnas kvar.
Och det är ju ännu svårare, alltså från Division 1 till Hockeyallsvenskan.
Ja, visst
är det. Där är det väl också bara en plats fördelat på med nästan 50 lag.
Så jag skulle vilja se att det öppnades upp så att det blev lite... Det fanns, möjligheten fanns att man kan, fler lag kan ta klivet upp.
Jag har ju frågat tidigare gäster, bland annat då Peter Forsberg, om du hade haft mandatet att göra en förändring i svensk hockey. Vad skulle du vilja förändra?
Ja, men dels det systemet, att man har större chans att ta klivet upp. Jag vet att det här är väldigt känsligt, men jag skulle vilja se att fördelningen av pengar, som tv-pengarna framförallt, som är en väldigt stor del, skulle fördelas lite jämnare till att Hockeyallsvenskan skulle kunna få en liten större del av kakan för att fördela det lite bättre och göra lite jämnare just ekonomiskt också för klubbarna.
Mm. En utökning av SHL skulle kunna vara en idé?
Jag är för det också. Jag är för att fler lag kan vara... Det kanske är för att jag sitter i Västerås.
Du vill ha upp Vik.
Men om man ser på de lagarna som är i Hockeyallsvenskan så är det ju anrika lag som... Så jag skulle kunna se att man har två lag till i utökar SHL så att man har två lag till där.
Härligt. Vi kikar väl slutligen på nästa omgång där vi får se om Leksand kan haka på här. Det börjar nämnas nu allt mer som en liten outsider till en SM-final. Vad väljer ni annars att kika på? Ni får välja en match här, Johanna.
Ja, men det blir väl...
Du tar ju alltid nästan Leksand, så nu får
ja, det annat. Var därför jag tänker det här nu. Ja, men... Örebro och Rögle då, lite så bottenmöte och se vilka som gör det bäst när det brinner lite.
Det är ju 15 omgångar kvar nu, det kommer ju bli en otroligt race där i botten att undvika kanske 13:e platsen när det är sådana stora lag som är inblandade i bottenstriden som Rögle, Örebro och sådär. Det ska bli jättespännande att följa.
Jag rattar in Växjö i Luleå. De möttes ju förra veckan och Robert Rosén satte in en tackling på Jonas Berglund med någon sekund kvar och han skadade sig och det blev lite kalabalik där efteråt. Så lite extra krydda när de ska mötas. Mm.
Hur många skott tror du blir den matchen totalt? 12-12?
Ja, kanske. Luleå är väldigt skadedrabbat nu också. Växjö skjuter inte alltid över 20 skott.
Niklas, vad sappar du in om du får välja här?
Ja, det har blivit två, om vi tittar på tabellen så är det två nivåer, den övre och den nedre halvan. Så den nedre halvan har ju, det blir lite så just runt strecket där, vilka de två sista lagen är. Så att jag ska ju själv faktiskt åka till Örebro och se Örebro Rögle ikväll. Så det är väl den matchen jag kommer att fokusera på. Men just om man ser tabellen här, det är otroligt jämnt. Det måste man ju säga. Det är som du sa, det är 45 poäng att spela om fortfarande. Så
ser du hellre en toppmatch eller vill du hellre ha en match liksom nere i botten när det blir den här desperationen? Och...
Nej, men då väljer jag nog en toppmatch. Mm. Se två topplag spela. Det blir ju nästan panikartat när det blir den här bästa sju, när lag 13-14 ska spela. Det blir ångestmatcher istället. Så att jag ser nog hellre en toppmatch.
Mm. Gott så. Tack panelen. Stort tack Niklas för att du kom hit. Jättekul att få ha dig här.
Kul att vara här.
Om du kan tänka dig att lämna kvar i alla fall en så är jag hyggligt sugen på den i mitten där. Så att, ja. Stort tack. Och tack för att ni var med oss också och tittade och lyssnade för den delen. Det ska ni såklart göra igen på fredag. Då är vi tillbaka med Hockeymorgon.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.